I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Återigen, varmt välkomna till Ronnys rullar, podden ni behöver för att få veta allt om skådespelare och regissörers liv. Och äntligen får jag träffa Livia Millhagen. Välkommen!
Tack!
Du, vi börjar där du är aktuell nu. Du är både på teater just nu och filmen. Och då kan vi börja med filmen och Richard Hobers film där. När han hörde av sig till dig och sa jag skulle vilja att du spelar det här. Mm. Vad var första reaktionen sådär?
Jag var på ett sätt överväldigad och så tänkte jag, men hur är det här möjligt? Hur fasiken ska det här kunna gå att genomföra, tänkte jag. För det var så, alltså storyn var så storslagen. Platsen för inspelning, tänkte jag, men hur ska det här gå? Hur ska vi få upp tider? Jag undrade om det skulle gå överhuvudtaget att genomföra. Och sen så när det faktiskt gick och planer lades och sådär, så var det bara som att kliva in i en dröm. För man vill ju inte, vill aldrig våga hoppas på för mycket. Det har man ju lärt sig genom åren. Att om allting hade slagit in som man hade trott, eller som man hade blivit lovad, eller som man hade planerat, då skulle jag ju ha varit på månen nu med 10 Oscars och du vet. Mm. Så det har man ju lärt sig att ja, vi ser. Men framför allt så blev jag så tagen av Rickards sätt att ta hand om sina medarbetare och sina skådespelare på ett enormt omsorgsfullt sätt och kärleksfullt. Och hans förmåga, måste jag säga, att skapa förutsättningar för att saker ska kunna hända just i den stund när det ska hända. Jag blev ganska tagen av det. Både i hur han plockar ihop människor och sätter ihop dem och skapar miljöer, men också hur han i ord, alltså i skrift och i, så att säga, samtal skapar sår frön i en som sen kan få växa för sig självt, så att säga. Och sen när det är dags för tagning så bara kan man skörda. Mm. Och det gör han väldigt sådär, bygger upp som ett ekosystem på något sätt runt kring hela filmen. Mm. Det var jag ganska tagen av faktiskt. Mm.
Din karaktär här, vad skulle du säga om henne? Mm. Hur skulle du beskriva henne?
Ja, hur skulle jag beskriva henne? Det är ju en människa som man förstår då har haft ett förflutet, och det är ett ganska dramatiskt förflutet, och får börja. Hon har ju startat ett nytt liv på Färöarna mitt ute i Atlanten, för att hon på något sätt har förlorat sitt liv del 1, Och så bygger hon upp ett liv del två där hon är i full kontroll liksom, och har på något sätt skapat en tillvaro där hon ser till att njuta av livets goda och mår bra av att få vara den som är i kontroll och få vara en spindel i nätet och få vara en förtrogen och få vara klok och intelligent och sådär. Det trivs hon med liksom. Så hon är ganska tillfreds när filmen börjar med sitt liv och sin tillvaro. Och blir väl tagen på sängen av de känslor som kommer upp i henne när hon liksom har gått för långt i detta.
Mm. Vi ska inte avslöja för mycket.
Nej, vi ska inte avslöja för mycket, men hon blir nog, det var hon inte beredd på. Och jag tror att hon tror att hon har större kontroll över sitt liv än vad hon faktiskt har. Mm. Och sina behov, som mänskliga behov eller vad man ska säga.
Du, jag tänkte vi ska försöka, den går ju upp på bio nu, Fågelfångarens son. Mm. Och sen så, vi måste ju nu också, för jag har förstått här, ett klassiskt pjäs och film som du just nu är engagerad i. Och det är ju Linje Lusta då. Mm. Har du spelat den förr?
Nej, jag har aldrig spelat den. Och den har inte spelats på Dramaten sedan 1949 tror jag, 70 år sedan. Vilket är väldigt märkligt, men i alla fall så är det. Så att, jag har ju bara haft den här filmen på näthinnan med Brand och Vivien Leigh. Det är de associationer jag har haft i pjäsen. Och nu har vi ju då satt upp den med Stefan Larsson som regissör. Och med en fantastisk ensemble. Rebecca Hemser, Shanti Rooney, Danilo Becheron bland andra.
Och din roll?
Det är då Blanche Dubois.
Det är sådana roll man kryssar av att man ska göra.
Ja, men som jag nog kanske aldrig hade på min önskelista.
Den var inte på bucketlisten.
Nej, den var inte det. Och jag har på något sätt lärt mig genom livet att de jag inte har haft på önskelistan, de rollerna har varit de största överraskningarna och presenterna jag har fått. Mm. Så det var jag också sådär, jaha, ja men, jo men Blanche, jo men absolut, tänkte jag. Mm. Jo men det finns väl någonting där och så. Men sen så när man börjar krafsa och, på ytan och jobba med texten så inser man ju vilken enormt bra dramatisk text och intressant text det här är. Och att det faktiskt går att frigöra sig från filmen. Som jag tycker vi har gjort med den här föreställningen. Och de föreställningar man har om de här figurerna. Det tror jag att vi har skapat nya förutsättningar för i den här uppsättningen. Vi filmar ju faktiskt större delen av föreställningen på scenen. Med en filmfotograf. Så vi skapar också en slags filmiska miljöer som vi går in i och går ut ur. Och det tror jag också har hjälpt oss att frigöra oss från det sätt man kanske tror att man behöver spela Linje Lusta på. Jag vet inte. Mm.
Ja, det är spännande. Mm. Du, jag tänker ju också en gång i tiden, jag brukar alltid ställa en fråga så här med alltså, din skådespelarutbildning då till exempel. Mm. Vad gjorde du?
Jag gick i Malmö scenskola. Ja. I slutet på 90-talet. Ja.
Och det var klassiskt, här ställer jag alltid Ronny Rullar podden så här. När var det du insåg att jag vill bli skådespelare?
Det var jättetidigt i mitt liv som jag ville det. Och det har väl kanske många barn önskat. men för mig var det verkligen på fullaste allvar. Och någonting som jag liksom med jämna mellanrum under min uppväxt formulerade om för mig själv. Och ständigt på nytt konstaterade. Nej, det är faktiskt det jag vill.
Såg du någonting på tv eller vad var det? Var du på en teater och bara kände att det är det här?
Ja, jag fick tidigt i mitt liv. Mina föräldrar liksom utsatte mig för mycket konst- och teaterupplevelser. Mm. Och filmupplevelser i min barndom. Och det är jag verkligen de evigt tacksam för. Sånt som inte barn fick se, det fick jag se. För att de på något sätt tyckte att det ska du, nej men det här måste du bara uppleva liksom, fastän du är 7 år. Du måste uppleva det här bara, det är fantastiskt. Mm. Och det tog mig ganska rejält. Jag minns till exempel att jag såg Hair, sent 70-tal.
jag var kanske 6-7 år. Jag såg Grease och fick också en sån här aha-upplevelse. Eller någon slags upplevelse. Jag såg pjäsen Amadeus på Stadsteatern med Filip Sandén. 81 eller vad det var. Och fick också en sån här kroppslig liksom, totalupplevelse. Där man känner att jag måste på ett eller annat sätt vara i det här. Och vara nära det här. Mm. Och det har liksom inte hållit i sig.
Och du hade redan då, så var det så kaxig så du insåg att vara det där och klara av det, det var ingen tvekan.
Nej, det var ingen tvekan, men sen har man ju fått åka på smällar och fått tänka några varv till och känna efter, liksom, herregud, orkar jag det här? Eller klarar jag det här? Kan jag det här? Så har det ju varit. Jag har ju inte haft liksom jättebra självförtroende hela tiden. Men jag har alltid i mina kriser kommit fram till att ja, det är det här jag måste göra. För jag blir inte helt och fullt lycklig annars.
Mm. Jag tänker på vad man förr brukar säga, så här, läkare det är ett kall. Mm. Brukar säga.
Mm.
Är det så även med skådespelare?
Det är väl, ja, kanske, ja, det är väl kanske olika från person till person. Men jag tror i alla fall att det behöver vara någon slags övertygelse i grunden som får en att uthärda. För det är tuffa tag ibland. Ja. Och slitigt. Sådär.
Hemma och gråta i kudden kanske?
Det, ja, det kan man absolut kosta på sig ibland tycker jag. Som en del av
processen.
Mm. Mm.
Du, jag frågar också alltid då, det är så kul att få olika svar.
Mm.
Det här med scenskolan.
Mm.
Var det bara av godo och allting?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att då... Ja. Tack. Alltså scenskolan, man får ju se scenskolan för vad den är så att säga. Det är ju inte hela svaret på gåtan. Det jag lärde mig på scenskolan var ju en slags metodik. Ett slags förhållningssätt till mitt hantverk, till kropp och röst och i viss mån process. Och förstå hur man kan jobba, skaffa sig så många liksom, bitar i yrket som möjligt och förstå att det är ett hantverk också. Sen när man har skaffat sig det, då får man ju på ett sätt fortsätta jobba med det, men på ett annat sätt glömma bort det och ge sig hän i någonting annat som man absolut inte kan lära sig på scenskolan, som har med livslivet att göra, som har med mognad att göra, som har med ålder att göra, som har med sorger och bedrövelser att göra, som har med allt som hör livet till att göra. Och sen lita på att det som jag behöver veta om mig själv, det vet jag. Men våga då kasta sig ut i riktningar där man inte har kontrollen. Så det mycket handlar väl om att få ha turen också att hamna i sammanhang där man kan jobba med människor där detta är möjligt. Och fortsätta få kasta sig ut och riskera saker och vara dålig. Och där man får vara trygg i det. Apropå då den här diskussionen som pågår, eller diskussionen, hela MeToo-rörelsen och hela alla frågeställningar kring det här, kan jag vara trygg på arbetet och sådär.
Mm.
Så handlar det ju väldigt mycket om att en grundtrygghet måste ju finnas kollegor emellan för att vi ska våga kasta oss ut i det som är gränsöverskridande. Mm. För det är där vi måste vara på scenen. Vi kan inte spela säker teater, alltså som är snäll, bara för att vi är kollegiala med varandra och respekterar varandra som skådespelare. Det är väl det som är viktigt att påminna sig, att vi måste vara trygga för att kunna vara gränsöverskridande på rätt sätt.
Eftersom du själv tog upp det, jag har ofta hållit mig ifrån det här. Men jag har redan innan MeToo, när jag satt med dina kollegor Anja Lundqvist och Alexandra Rappaport, så kom de själva in på detta. Jag förstår att det var att det var att de hade svårt att hålla sig från det som komma skulle då, som var planerat, förstår jag, och som blir en del av naturligtvis. Men en fråga här bara för att ändå, för det är ju mitt i det nu och det är en pågående och det har fått lagt nytt ved på brasan, eller elden ska vi kalla det. Nu när du är på Dramaten och jobbar där mitt i infernot där, så är du där och jobbar nu och är en kvinna. Hur känns det? Du använder ett sportuttryck liksom. Men...
Jo, men jag känner mig förhoppningsfull, måste jag säga. Det har ju varit många omgångar och många vändor i det här. MeToo, det var ju liksom på något sätt del ett. Och jag måste säga att efter den, så att säga, den hösten har känt mig tryggare som skådespelare. Jag känner mig, jag vet att skulle det hända någonting så skulle jag kunna tala med vem som helst omkring mig och det skulle kännas bra. Jag skulle inte hålla mig från det liksom. Sen som alla såna här saker, det tar tid och nu har Dramaten och säkert många andra platser kommit till en punkt att nu måste vi ta det sista klivet. Och det tror jag hela ledningen har förstått nu. Med full kraft så står vi liksom vid ett vägskäl där det liksom inte går att blunda överhuvudtaget. Men jag tror att jag ser med tillförsikt på fram. Jag tror att det kommer gå. Det är jag övertygad om. Det är för att det finns en jättekraft i huset. Och det finns en enorm vilja att förändra och att skapa konst på det här sättet som jag beskrev tidigare. Det har jag känt nu under den här senaste veckan när vi har haft premiärvecka då för Linje Lusta. Så man är ju rätt skakig som det är när man ska gå till premiär, vilket vi måste. Det vore liksom tjänstefel om vi inte var vidöppna på något sätt i det här läget när vi ska liksom ta klivet in i en och gå till premiär med en pjäs. Och då kan man lätt, det blir lätt sammanblandningar av saker i kroppen och man blir rätt, det har varit en ganska pressad stämning, minst sagt. Men då har det känts väldigt viktigt att försöka kanalisera detta in i det konst, den konst som vi faktiskt ska skapa och som vi är där för att skapa. Och det är väl, har väl jag också alltid känt att jag är en sån skådespelare som bäst uttrycker vad jag tycker och vad som intresserar mig i det jag skapar. Jag är inte en sån som kanske står på barrikaderna på det sättet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Skriver saker på Facebook och sådär. Jag är inte bra på det och jag är inte så intresserad av det sättet att kommunicera på heller. Mm. Jag vill jobba. Jag vill påverka via mitt arbete, liksom själva på golvet, eller vad man ska säga. Så det har vi lyckats med, och det var en arbetsseger för hela ensemblen att vi gjorde det. Mm. I den här röran, eller vad man ska säga. Men jag tycker att läget som Dramaten är i just nu är ett bra läge för att förändra den sista, lägga den sista pusselbiten i det här. Mm. I hela den här historien. Det tror jag faktiskt.
Ja, vi går vidare och pratar om andra riktiga saker.
Ja.
Såklart. Jag tänker på närmast då som filmfreak, din filmkarriär. 03, Miffo.
Mm.
Det var väl det stora genombrottet, va?
Mm.
Får man väl säga.
Det får man nog göra.
Ja.
Mm.
Alltså, det måste ha varit en underbar roll att spela den här skitjobbiga tjejen som sitter i rullstol och är liksom skitjobbig. Hur tacklar man det? För det är en balansgång också, eller hur? Ja. Folk kan ju ta väldigt illa upp, va?
Absolut. Det minns jag att jag pratade med Daniel Lindlagerlöf om då tidigt, för det var ju också något av det första jag gjorde i film. Jag hade väl gjort liksom någon dag i Bäck.
Ja, precis. Ja.
Så jag var ju så osäker på det där också. Vad lägger man sig på för nivå? Vad är stort och vad är litet på film? Liksom? Och då förstod jag inte riktigt. Men hon är ju stor i sig själv. Men ska jag ta ner det då när kameran är här? Och där var Daniel så bra. För han lotsade mig verkligen igenom det där på ett sånt fint sätt. Och sa, du ska ta i, jag bara fan. Så säger jag till dig när du tar ner. Och när jag inte känner att det liksom riktigt bottnar, eller vad man ska säga. Så han lärde mig där att på film kan man faktiskt vara stor så länge det är totalt sant. Så det blev också en viktig lärdom. Det finns ju en föreställning om det där att allting måste vara, det räcker med en tanke, och visst gör det i många fall på film. Men den här rollen var ju som sagt på ett sätt en väldigt teatral figur, kan man säga.
Ja. Svår att spela, eller?
Ja, men det handlade mycket om att hitta olika lägen och våga ta ut och våga. Vi improviserade ju jättemycket, och jag vet inte hur många tagningar vi tog av allting, och liksom lekte fram olika saker. Så det var ju också väldigt lustfyllt liksom. Och med Jonas också. Alltså, det var ju något av det roligaste jag har gjort. Liksom. Det går inte att komma ifrån.
Men jag måste ju fråga, jag tyckte mycket om det när jag såg den och upptäckte det där. Wow, vilken tjej det är här. Som, och just det här roliga att få spela en skitjobb karaktär som man ska tycka synd om egentligen. Men som, det kan man inte, för man retar sig på henne. Och så sitter... Alltså, nu för tiden hade det ju varit kanske svårt, men för det är så väldigt lättkränkt allting hela tiden. Va?
Mm.
Man får inte tycka om Dumbo såklart, även om man inte vill ha djur på cirkus så får man inte gå och se filmen. Det är mycket sånt nu med det här.
Det det.
Men hur var det på den tiden? Fick du skit av någon? Var det någon handikapporganisation, någon som kontaktade er och sa att så här kan ni inte göra?
Alltså, jag minns att det enda jag minns var att det var någon, något inlägg. Det var faktiskt, om det var Sveriges rikt... Alltså, det var någon handikapporganisation som skrev en inlaga i DN eller vad det var.
Mm.
Som tyckte då att Daniel borde ha använt sig av en människa, en person som faktiskt var handikappad på riktigt.
Okay.
Och då skrev han ett svar, kommer jag ihåg, att det handlar om skådespeleri. Och jag trodde inte att det här var möjligt. Jag tror att han var inne på att kan man spela det här? Men så hade han blivit övertygad om att det gick. Nej, men han skrev ett väldigt bra svar. Det är intressant det där. Vad får man säga på en teaterscen? Vad får man säga? Vad kan man påstå att man får säga liksom, som en annan människa? Det är ju verkligen det. Det är mycket snävare nu, måste jag verkligen säga. Men min totala övertygelse är ju att håller man på med film och teater så håller man på med, inte verkligheten, utan vi håller på med konst och fantasi. Och vi måste kunna leka, vi måste kunna tillåta oss att leka. Vi måste kunna tillåta och stöta oss. Det är skitviktigt, det är väldigt, väldigt viktigt. För annars kan ingenting uppstå som är riktigt intressant.
Mm.
Och jag tycker ju där, en man, alltså i teaterns värld så ska en man kunna spela en kvinna. Det ska kunna vara möjligt.
Mm.
Vem som helst ska kunna spela vem som helst egentligen. Mm. Därför att det är någonting annat vi håller på med. Men därmed är det inte sagt att vi inte måste... att alla måste vara representerad på teatern. Men det är ju en förändring som pågår nu.
Mm.
Så. Men det är väldigt viktigt att inte censurera oss på scenen eller på film.
Finns det någonting, alltså någon regelverk om god smak i konsten som du sysslar med?
Ja, jo, det finns det väl. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Nej, men det finns det väl. Jag försöker tänka efter bara.
Mm.
Tänker på föreställningar som anses vara god konst och god smak. Mycket som ser ut att vara god konst som jag inte tycker riktigt är det.
Är det inte den gränsöverskridande konsten som är mest intressant?
Jo, jag tycker det är den som riskerar mest. Den som vågar riskera mycket både i spel och... jag är ju väldigt upptagen av att titta på skådespeleri och jag tycker det är det intressantaste som finns i världen. Alltså.
Jag tänkte på det, jag såg Coco Chanel-filmen om Stravinsky, Våroffer, när det blev upplopp i teatersalongen.
Ja.
Det är ju rätt häftigt alltså.
Ja, det är det. Det? Men vill
du ha det för Dramaten?
Ja, precis. Orkar man det nu? Nej, men precis. Det är ju det vi vill. Vi vill påverka. Vi vill att det ska hända någonting i mötet mellan scen och salong. Det är ju det vi vill. Att människor ska bli påverkade. Att vi själva ska bli påverkade av det vi håller på med. Och sen hur det ser ut och på vilket sätt ska man då uppnå det? Det är ju en annan fråga. Men det måste finnas ett risktagande, annars tycker inte jag men det är någon idé faktiskt.
Nej.
Ett teater eller film som stryker medår, då kan det lika gärna vara. Ja. Då kan man lika gärna göra en dokumentärfilm eller skriva en artikel eller någonting.
Mm.
För konsten står som någonting eget. Och försöker vi inte jobba i de riktningarna eller liksom pressa på för vad som är bekvämt hela tiden, eller liksom tänja på de gränserna, så är det ingen idé. Mm. Det tycker jag faktiskt inte, för det är väldigt uttröttande att hålla på med det. Och är det inte värt det så kan man lika gärna göra något annat,
ja,
tycker jag. Det tycker jag.
Du, saknar du Daniel Lindlager mycket?
Ja, jag måste verkligen säga att jag gör det. Dels så var ju perioden efter hans bortgång jättetuff. Det påverkade mig djupt, länge. Jag saknar hans hjärta på något sätt. Han hade en förmåga, när man jobbade med honom så hade han liksom hjärtat på rätt plats. Och vågade alltid pressa en ytterligare i någon riktning. Och vågade alltid säga till, vågade säga om man var dålig, vågade säga. Men vågade alltid det där, va? Som man vill att en regissör... ska göra. Och det kan jag sakna jättemycket. Och samtal kring livet och film och kärlek och död och allt möjligt. Jag saknar honom jättemycket.
Du som skådespelare, är du besvärlig som skådespelare? Handen på hjärtat nu.
Ja, nej men jag är ganska väl uppfostrad. I mångt och mycket så tror jag att jag är ganska lätt att ha att göra med i själva arbetsprocessen. Men känner jag att det fallerar någonstans, eller känner jag att inte alla är professionella som är med, eller att känner jag att inte alla är redo att
offra på tå.
Då kan jag bli fruktansvärt irriterad och arg.
Ja, jag har svårt att tänka mig.
Nej, men det kan jag bli. Men jag kanske inte får vredesutbrott och skrämmer människor. Men jag kan vara väldigt sträng då i de lägena och på olika sätt drivare till att jag vill att det ska bli ändring. Men jag läcker kanske inte så väldigt mycket bredvid. Liksom, sådär. Det gör jag inte. Jag försöker att liksom samla min energi till rätt saker. Men ibland så är det inte så fel att läcka heller, har jag lärt mig.
Faktiskt. Hur tar det sig uttryck när du läcker?
Nej, men jag kanske blir vresig eller ställer mig och blir lite hysterisk i någon hörn. Men jag tror inte att jag liksom, jag går inte på människor på ett aggressivt sätt, det gör jag inte. Jag tror att jag mer slår på mig själv på ett sätt som gör att andra ser det. Så.
Livia menar allvar nu.
Ja, nu är det nu är det allvar. Tror jag. Ja. Faktiskt.
Mm.
Däremot så tror jag att jag kanske tyvärr då går hem och läcker lite mer på andra människor hemma än
familjen.
Ja, och det kan jag väl känna att det är inte alltid jättebra.
Men nu när du gör den här, du står på scen, är det 5 dagar i veckan eller hur många dagar är det nu som du gör det här?
Det kommer nog bli kanske 2 till 3 dagar i veckan. Okay. Så det kommer inte vara sådär döds.
Men du blir inte omöjlig att ha att göra med hemma vid?
Alltså...
Blicken, du skulle se blicken.
Fråga min man och mina barn. Nej, jag tror att den värsta mest pressade perioden är över. Och det är de här premiärveckorna. Ja. För det är så, då är det liksom så mycket.
Säger du till hemma då? Att
ja.
Nu är mamma en bitch.
Ja.
Eller?
Nu är det skarpt läge.
Är det så?
Ja, då säger jag så här. Bara så ni vet, räkna inte med mig nu. För nu klarar jag inte. Nej, det har vi inte gjort heller.
Nej.
Säger de då. Och så att det... De är fantastiska och det är aldrig några problem. Jag tror väl, och sen är det ju också lite så här, vad är det för roll man spelar? Nu i förra året till exempel så spelade jag Höst och Vinter av Lars Norén på lilla scenen. Och det var en riktigt jävla jobbig typ.
Mm.
Och provocerande dotter och väldigt mörk liksom i sin kritik av föräldrarna. Det påverkade mig liksom på ett djupare plan än vad jag tror. Blanche är så lekfull och liksom galen. Så att det är väl mer att jag blir fladdrig och lite rörig. Men jag blir inte så arg av att spela Blanche, har jag märkt. Så det är väl där jag är nu.
Utan att påstå att du är gammal, för det är du inte. Men ju äldre du har blivit... Nej, men ju äldre du har blivit, alltså, har du blivit latare och inte vill utmana dig själv som skådespelare så mycket? Eller känner du fortfarande samma hunger som när du var ung tjej?
Ja, jag skulle säga att jag känner större hunger. Och jag tycker att det är roligare att jobba. Jag tycker att det är intressantare. Jag tycker att det behöver kosta mer än vad jag trodde att det kostade när jag var yngre. Jag blir mer och mer engagerad. Jag brinner mer och mer. Alltså det är ingenting som avtar. Utan det har efter 40 tycker jag bara eskalerat.
Är du över 40 år?
Ja, visst tror du det?
Jag sitter och smickrar här. Jag måste fråga också. Just när du skaffade familj, jag minns jag läste en fantastisk kvinna som jag fått träffa också. När hon fick barn, jag pratade om Eurythmics-sångerskan, så sa hon att hon fick en bättre röst. Mm. Hur har det förändrat dig att få familj och skaffa barn och gå igenom hela den grejen? Hur var det?
Nej, men det är ju liksom... Jag skulle inte stå ut med mig själv om jag inte... Nej, jag tycker att det har varit... Det tänjer ju, ett föräldraskap tänjer ju själen och psyket i liksom i alla riktningar.
Du måste bli tåligare också, eller?
Man måste bli tåligare, man måste bli bättre på att lägga sitt arbete när det är arbetstid och försöka liksom splittra sig på rätt sätt.
Du får inte vara bohemisk längre.
Du får inte vara bohemisk och flyta ut. Vilket jag tycker är ganska bra också. Det hjälper den ju också att fokusera. Liksom.
Mm.
Och sen så är ju liksom, hela känsloregistret blir ju också 1000 miljoner nyanser rikare, tycker jag.
Du har blivit en bättre skådespelare, alltså, eller bättre människa. Alltså, kan vi särskilja på
något? Ja, det tycker jag nog att vi kan säga. Sen har jag ju ingenting annat att jämföra med. Och gud vet hur livet hade sett ut annars om jag inte hade haft barn. Men jag inbillar mig att att det finns så mycket mer att hämta. Jag behöver bara tänka på de där ungarna där hemma. Så får jag liksom en akut panikkänsla om det är någon sån här sorg som jag ska känna eller någonting. Mm. Det är där liksom livet är som sårigast och vackrast. Med de där barnen som man bara är färdig att dö för. Mm. Yeah.
Slutligen. Nu gör du Blanche. Mm. Gör du nu, inte Stella. Blanche. Är det någon drömroll på teaterscenen eller i film då? För jag vet som vanligt att det är hemligt vad ni har i pipelinen. Men, men har du ändå en drömroll på teatern? Alltså någonting som du... På bucketlisten som
du säger. På bucketlistan? Ja. Men då har jag nog kanske de här för nästa snäpp då i min åldersstege. Som jag har börjat liksom tänka. Jag tänker på Långdagsfärd mot natt till exempel. Ja. Mamman där. Jag tänker på Dödsdansen, Strindbergs.
Du planerar så?
Ja, men eller? Man har alltid lite sådär som man ser som kanske är roller som man ser som en fortsättning i det man håller på med just nu. Ja, men hur blir det då i nästa ålder? För jag ser ju jag vill ju bli gammal i det här yrket. Jag vill ju få åldras.
Mm.
Jag tycker det är underbart att åldras i yrket. Om man har att göra så finns det ju bara...
Jag tänkte visst, du stipendierade Gunn Wollgren, en av de stora. Det måste ha varit fint.
Ja, jag var otroligt lycklig då för det stipendiet som jag och Börje Ahlstedt fick ta emot samtidigt. För Gunn Wollgren är också en sån här, du vet, man bara tänker på henne så fylls man av pirr i hela kroppen. Mm. Ja, nej, men jag har några såna drömmar kvar. Det måste man ju ha.
Ja, jag kommer hålla koll och så.
Ja.
Ja. Stort tack för att du gästade, Ronny Schröder.
Tack.
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.